Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetuaröd och idag blir det diktdags kan man ju säga. Eller hur, kära kollega?
Ja, vi har läst en väldigt, kanske den mest klassiska dikten i åtminstone sedan man började dikta.
Ja,
skulle jag tro.
Ja, nej, alltså den här är ju väldigt känd då, och det är ju Ozymandias av Percy Shelley.
Ja, Percy Shelley. Ja. Ja, han var gift bland annat med Mary Shelley som skrev Frankenstein. Så vi rör oss i den romantiska perioden.
Ja.
1800-talet, mitten ish. Napoleonkriget och hela den balletten.
Precis. Och Ozymandias-dikten, vi tänker inte läsa upp hela den. Men man kan ju läsa upp den mest kända delen av den som är den här frasen. Ska jag göra det, kära kollega?
Du kan göra det.
Ja. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair.
Despair.
Ja, det är den som är, den frasen har ju synts och hörts i många sammanhang, i många kultur, alltså filmer, tv-serier, annat liksom.
Det är ju... Ja, bland annat Watchmen vill jag säga utan att säga för mycket.
Ja, Breaking Bad hade ett helt avsnitt som hette Ozymandias, som är deras högst rankade, tror jag. Ett av de mest högst rankade tv-serieavsnitten någonsin faktiskt.
Men man kan ju undra, vem var Ozymandias?
Ja, vem var Ozymandias?
Ja, det, nu säger jag så här som jag retar mig på att folk gör radio. Jag säger svaret och så vet jag det själv verkligen.
Ja.
Nej, men det var alltså ingen mindre än Ramses, eller Ramses den andra.
Precis.
En väldigt, väldigt långlivad farao som hade många militära framgångar. Och,
ja.
Det finns ett huvud av han som Percy kanske såg, antagligen inte. Men det var på väg till England under hans livstid och kom fram till slut.
Ja.
Efter många om och men. Och engelsmännen har ju samlat på sig allt utomlands.
Precis, Ozymandias är då det grekiska gamla namnet på Ramses.
Precis. Precis.
Bör vi kanske tillägga.
Som man tydligen föredrog på den tiden. För att man tyckte om det var under romantikens tid och innanför den tiden var man vådligt förtjust i gamla Grekland och filosofer. Och...
Ja.
Kan det sägas på latin eller grekiska så är det helt enkelt bättre.
Ja, men så är det.
Det var typ den attityd man hade faktiskt.
Och Rosetta-stenen vet jag inte ens om den vid det här laget hade avverkats.
Det är samband med, var inte det lite efter Napoleon, jag är osäker. Det var ju en fransman i vart fall.
Ja, det är i samma era i alla fall. Och innan det så kunde man ju faktiskt inte så mycket alls om vad som stod någonting på riktig egyptiska, så att säga. Gammal egyptiska.
I vart fall inte hieroglyf.
Nej, hieroglyfen alltså.
Det formella, man hade ett annat språk som var mindre formellt, vad det nu heter, kommer jag inte på.
Ja, men man kunde ju inte läsa kanske direkt vad som stod på en gravsten eller vad som stod på en staty och så vidare, eftersom man inte kunde riktigt uttydja, så att säga. Så att, det var väl helt okej att man kallade honom Ozymandias då. Och så det finns ju lång förklaring till varför det är just Ozymandias, men det kanske inte är jätteintressant. Men den här dikten då, kära kollega,
ja,
vad handlar den om egentligen?
Ja, så det är, jag skulle sammanfatta den, så skulle jag säga att den handlar om hur livet och stora verk och tyranner förgås. Och
ja.
Man ska inte vara allt för kaxig med vad man åstadkommer här i livet.
Precis.
Även om man försöker... För Percy Shelley var ju en jävligt frihetsälskande människa.
Ja.
Han blev bland annat mobbad för det i sin barndom när han gick på finskolor som Eton.
Han var vad man skulle kalla idag en edgelord, skulle jag vilja säga. Ja.
Nej, edgelord.
Ja, men du, han... Oj, oj, oj.
Väldigt frihetlig.
Jo, men såg du vad han gjorde? Han gjorde ju för jämnan en sak, och det gjorde han ju rent provokativt. Det var ju att han gärna skrev att han var ateist i varenda sammanhang han någonsin kunde. Och det var ju lite brottsligt också på den tiden. Så det tänker jag, det är lite edgelordigt över honom, att han gärna gör det för att jävlas. Liksom.
Jo, han blev ju utslängd från den skolan när han skrev en lång, den första finskolan tror jag, han skrev en lång bok om varför han var ateist. Typ.
Ja, precis.
Och så åter det.
Ja.
Så att,
ja.
Jo, nej, men han var, ja, man kan väl kalla för Edgelord, men jag skulle kalla honom för akut liberal i moderna tider. Väldigt sådär, don't tread on me alls.
Ja, men han är också en produkt av sin tid där man, han bland annat gör den fantastiska grejen som jag tycker, när jag läste om honom här nu, som jag tycker är väldigt rolig, som är så typiskt för den här tiden. Han gick i självpålagd exil, som det heter. Det är ingenting man gör idag. Man går inte i exil riktigt idag om man är trött på att bo i Sverige riktigt så. Nu ska jag flytta till Danmark. Jag går inte riktigt i exil till Danmark. Det är inte riktigt det uttryck jag skulle använda idag kanske.
Ja, fast jag vet att en del affärsmän och politiker brukar säga att nej, nu får de nog med skatter. Och
ja, precis. Jo. Men det känns ändå väldigt rätt 1800-tal att säga att man är en ung man som tycker synd om sig själv säkerligen väldigt mycket, drar till en sjö nere i Schweiz eller vad det sjutton var han flyttar till, och så går han i exil, jag vet inte. Och där nere sitter han och dricker vin då tillsammans med Byron, va? Och sin då blivande eller dåvarande fru Mary Shelley, som är väldigt
känd. Jag minns inte, han hade ju fru innan.
Ja, men det var väl över då.
Lite vänsterkokulur med Shelley, jag kommer inte ihåg vilken period. Ja, det var,
men jag är ganska säker på att det är över med henne vid det laget. Det är dags för att bo där nere vid sjön och dricka vin.
Ja, men alltså, man får ju tänka, det går inte att jämföra, alltså, privilegieskillnaden på den tiden. Han var ju om inte adelsman, så åtminstone mycket över, alltså brutalt överklass i moderna termer.
Oh ja, verkligen.
Alltså, hans far hjälpte med skulder och grejer, så att han, det går ju liksom inte att jämföra. Det är som att, vad ska vi jämföra med?
Nej, men det är en rik liten brat som är lite intellektuell och
ja, en sån som inte vet vem, tänker att vadå, pengar, kostar det pengar och ja, en stuga i Schweiz. Det är på den nivån rik han är, alltså, på riktigt.
Ja, ja, ja. Alltså, ohyggligt rik kille, liksom. Men ja, nej, det, dikten då, tillbaka till den.
Ja, vi kan väl ta, den inleds ju med att, nu kommer jag inte, tänker jag inte sitta där exakt.
Men nej.
För att parafrasera, jag har träffat en främling från ett mystiskt fjärran land.
Ja.
Det är fjärran land, tror jag, så. Som sa, som så, att i öknen, eller i, jo, i öknen,
ja,
står det två statyfötter och ligger ett huvud, ett ansikte med bister och arg min. Här märker man Shelleys hat mot tyrannen, för han beskriver verkligen Ozymandias som, vad han säger, ett ansikte som en vanlig kommando och tittar liksom med ett snare på, ja, på omvärlden.
Precis.
Och dikten fortsätter, sen kommer den där raden du sa om look at my work, men avslutas sen med den lilla, vad ska man säga, nästan buddhistiska, eller ja, minns att du ska dö, twisten, att fast överallt runt om var bara öken och undergång. Typ.
Ja, hans storhet som han gillar så mycket att berätta om, den här kungen på statyn, den är ju borta. Liksom. Den finns ju inte,
ja,
längre.
Ja, jag tycker det är vackert, delvis på grund av det, så att säga, frihetstorstande, eller inte frihet, mera, vad heter det på svenska? Handling på engelska. Alltså att man blir, man ska inte vara så kaxig, och det är ingen fel att vara kaxig, men man ska inte
högmod.
Alltså, högmod, precis. Ja. Högmod och fall, det är, ja, det är temat dikten, verkligen.
Ja, ja, absolut. Och fortsätt.
Nej, den passar också in i min, jag är lite Lovecraft i den baletten, kom ju lite senare, det flyter liksom in i gotiken.
Ah, ja, ja, ja.
Och även Frankenstein, jag menar, Frankenstein skrevs ju då av Shelley, så
ja,
det finns den där ödesdigra, hemliga, förbjudna ruiner.
Ja.
Men också ett fint, också ett fantastiskt bra budskap.
Så är det ju. Och precis. Jag såg en tolkning av den här, och den är ganska rimlig, den här dikten, att det finns en till peak i den, som det stämmer överens med hans övriga liv och det som jag redan nämnde, att eftersom han var ateist, så handlar detta om Jesus. Det handlar om religioner också. Det är inte bara om den här kungen som är en makt, utan det handlar om the king of kings, nämligen. Jesus är ju, ja. Och det vill säga, han säger det rakt upp och ner, att han menar att en vacker dag är även den religionen borta och glömd, som är så stor och viktig idag, så att säga. Allting förgås, helt enkelt. Och det tycker jag lät som en vettig tolkning av vad han skulle kunna ha menat på ett litet finurliga plan, eftersom han just är ganska finurlig av sig, den här herren.
Ja, visst, absolut. Jag hörde också, jag tror ju att alla sådana här tolkningar, man kan ta islam, man kan ta kristendom, man kan ta socialdemokraterna, för alla sådana där.
Ja.
Allting förgås, så förgås världens härlighet. Liksom, det funkar ju på så många nivåer.
Ja, men att just han skulle nog inte riktigt, jag vet inte hur det är med lagarna på den här tiden, men han skulle kanske inte kunna sitta och säga rakt upp och ner Jesus och så vidare utan att hamna i lite för mycket problem.
Jag tror han skulle ändå.
Ja, han skulle nog kunna det, men jag tänker att det här var smartare på alla sätt och vis, för det här inkluderar ju lite grann vad man vill, men just King of Kings är ju en sån där, det är väldigt bibliskt, och Jesus, det är det, alltså det begreppet.
Ja, jag såg en annan sak förresten.
Ja.
Han påpekar att i dikten, i originaltexten, alltså nedskrivna, så säger så att säga Ozymandias work med stort V, men sen kommer det mot slutet wreck med stort V.
Aha.
Så att han gör en kontrast mellan hur ditt, jag har lite stora arbete om det Jesus eller Ramses har fallit.
Där ser man. Ja. Ja, jag tittade runt lite på andra grejer han har skrivit, den här käre Shelley. Och jag måste säga att det här var inte så likt det andra grejerna han skriver.
Tyvärr så blev jag upptagen med att sortera böcker. Så att
jag inte Nej, men jag tittade på någon annan dikt av honom bakom sig, och de är mycket mer typiskt. De är mycket mer typiskt romantikens, för det är ju den eran vi är nu, 1800-talets början. Mycket mer så ack och ve och oj och sånt. om olika grejer runt omkring en och känslor och sånt. Det är ju det de andra grejerna mycket mer är, liksom mer jag-centrerade.
Ja, den allra tidigaste romantiken var ju mycket upptagen med naturen. De kunde ju skriva en kulle i absurd design.
Absolut. Och så. Men den här känns tyngre. Den här är mer tidlös i sitt styrk på något vis, får man säga.
Alltså, den här kommer man kunna citera om 40-11 tusen år.
Ja.
Rymdhjärnor på Venus, absolut.
Ja. Ja, men precis. Nej, så att jag blev lite grann så här att oj, eftersom jag tyckte den här är ganska maffidik, den är ganska pampig och den är väldigt rätt fram och väldigt lättbegriplig, så tänkte jag måste titta lite mer på grejen, men jag blev bara besviken. För mig, jag är ingen fan av romantikens diktstil, så att jag blev bara...
Nej, jag har hört på en del andra, Wordsworth & Company, vilket namn förresten.
Ja.
Men jag vet inte, jag tycker om känslan av att man fokuserar på känslor och intryck och sådär, men jag upplever dem som lite stiltade. Speciellt om de skriver i sonetter som vi diskuterar.
Ja, men det, jag vet inte. Jag har lite svårt, jag vet inte, det är nog inte
torrt. Det är i för sig, nu är det här en sonett, det är i för sig. Ja. Det funkar, men att man måste hålla sig till sonett, det känns lite.
Ja, nej, men jag har lite svårt för det här. Där ligger någon man i sån krusskjorta och har någon viftar med en liten näsduk och ligger där och baddar sig i pannan och under ett träd, och det är jobbigt, och så har han ett glas vin.
Fast tänker inte du lite mer på Werther & Company, den här som kom lite?
Det kommer ju bli ännu värre. Alltså det, innan det blir bättre blir det ju värre. Absolut, jag håller med.
Men det glider ju över i gotiken och Lovecraft.
Ja.
Jag kan leva med romantiken, absolut.
Ja, okej.
Okay. Jag är nog en romantiker, men jag skriver bara inte ner det. Det är väl allt.
Ja,
inte romantiker i meningen, jag ger dig blommor, kära lyssnare. Det är inte jag, men
nej.
Lite känslor, lite vilken vacker solnedgång. Jävlar vad den fick mig att känna. Så kan jag absolut vara.
Ja. Så att. Absolut, det får man lov att vara. Vi är inte så hårda här på biblioteket.
Ja.
Ja, det är ju. Men
om någon undrar vad en sonett är förresten, det kanske någon lyssnare som...
Ja, jag vet knappt vad det är. Har vi insett.
Men det är helt enkelt, det kommer ju från 1600-talet på Italien ursprungligen. Det finns några olika varianter, men de har gemensamt att de har 14 rader uppdelade på olika stycken.
Ja.
Och sen diverse olika vers- och diktmått. Abba till exempel, att man rimmar ABBA.
Mm-hmm.
Att man rimmar första, alltså mittenraderna, och sen mot slutet var det GG, tror jag. Nu får jag säkert stryka av någon litteraturvetare, men det finns alltså ingen fast... Bara att de har 14 rader och är uppdiktade på ett visst vis. Det är en sonett. Kommer från latinets ljudklang ursprungligen.
Okej. Ja, när det är ju...
Så det är lite av en konst.
Ja, det är klart.
Man kan
det.
Inte
det
bara sätta sig ner.
Ja.
Det är så här, oftast ingår det också någon liten twist sådär, som i Ozymandias, så att man har en liten menså liksom sådär.
Mm. Ja.
Nästan lite som haiku när jag tänker efter faktiskt.
Ja, just det.
Fast haiku är mer abstrakt i regel.
Ja, haiku är ju... Jag såg någon som förklarade att haiku kan du i princip inte göra på annat språk än japanska, eftersom de har andra uttalsregler kring vad som är en stavelse. Eftersom de är uppbyggda kring stavelser, så är det väldigt stort missförstånd när man försöker göra om dem till våra stavelser. För vi har inte samma typ av stavelser.
Men man kan väl skriva... Själva temat kan man hålla sig.
Ja, det är klart man kan göra så gott man kan, men det skulle fortfarande inte... Skulle du ta det japanska och lyssna på den och förstå den, så skulle du undra ganska, om du inte förstår detta, så skulle du undra, men jag hörde inte två stavelser där, skulle du säga. Och det beror på att du inte vet vad en japan menar med en stavelse. Det är en sån här skum grej som jag lärde mig för ett tag sedan. Och det är därför det är haikus rakt av när du hör dem. På japanska så är det väldigt mycket angående liksom vissa typer av... Ja, det är väldigt melodiöst på ett speciellt sätt som inte riktigt kommer fram kanske. Så. Nu ska vi inte djupdyka
det.
Ja.
Jag ska nog ta och lära mig skriva lite sonetter, tror jag. Välja en stil.
Ja, absolut.
Normalt, det beror lite på... Italienarna och England hade sina egna huvudstilar, och sen finns det till din fler varianter också. Så att.
Ja.
Men just att hålla sig till... Det är lite som Twitter, tänker jag. På den tiden det var hyfsat bra. Att man, ju mer begränsad man blir i sitt skapande, desto mer måste man vara kreativ. Det är i alla fall min.
Så är det ju. Alltså jag läste, och det är väldigt bra filosofiskt grej att ta upp det. Jag såg en person en gång som var väldigt upprörd över att den kunde inte jobba på en arbetsplats. Den kunde inte jobba med vissa projekt och sådana saker därför att det hämmade den personens kreativitet. Och det handlade endast uteslutande om att de här projekten hade väldigt specifika regler och mål. Vi ska göra ett spel och det ska göra så här och det ska vara ditten och datten och det ska så. Och nej, det hämmade kreativiteten för den här personen. Då tänker jag, då vet man inte vad kreativitet är. För kreativitet är ju just att kunna skapa inom ramar av ett, med ett mål och liksom så. Det är inte bara fritt, helt totalt.
Nej, men alltså, om det är fritt, då är det ju ingenting. Då är det ingenting eller allting. Om jag fiser och målar en tavla och sen går jag och köper något bikar, är det kreativt? Nej.
Nej.
Det är bara saker som händer. Liksom. Alltså, kreativitet som du säger måste ju hålla sig inom...
Nej, men just att personen, det som jag reagerar allra mest på, det var att personen tyckte att det här är inte, det är hemma min kreativitet, att det finns regler. Det, och det är ju inte, det kan det aldrig göra. Alltså, regler hemma inte kreativitet i den märks, utan om du har en ram att kunna röra dig inom, så är det ju fortfarande det som är själva kreativitet utmaningen, så att säga.
Ja, jag tänkte säga, det är en mycket större utmaning.
Ja, ja.
Det är lite som fysik och vetenskap. Man kan inte bara säga att gåsar kan levitera på onsdag. Alltså, man måste hålla sig inom gåsens ramar. Liksom.
Och en människa alltid kräver för att göra på ett speciellt sätt så som de vill. Den är människan, skulle jag väl påstå, är inte speciellt kreativ. Det är den människan som du kan säga åt rakt om ner. Här har jag en ny grej till som du aldrig gjort innan. Jag vill att du inom de här fyra ramarna ska göra en sak. Det är den människan som aldrig gjort så och bara gör det. Det är ju den som är väldigt kreativ. För det är den som kan anpassa sig efter situationen och så att säga, skapa.
Men samtidigt, om jag får vara leka jävelens advokat mot mig, vad skulle vi kalla konstnärer som sitter på ett loft och bara målar vad fan de vill? De gör ju ändå vackra saker.
Ja, ja. Det är också kreativitet. Eller... Kreativitet är ju inte att man måste göra de här grejerna. Det var jag reagerade mot var påståendet att om du har regler som...
Jo, men jag tänker om vi tar en fattig konstnär i Paris som inte har några regler, han bara målar liksom.
Ja. Men om han alltid målar på exakt samma sätt, om han gör exakt samma typ av tavla hela tiden, då skulle jag vilja påstå att han inte är speciellt kreativ. Faktiskt.
Nej.
Skulle han ha bredd på sitt, att vet, han skapar väldigt många olika grejer till det, då är han kreativ. Men han är inte kreativ.
Ja, kommer vi tillbaka till vad heter mecenater och konstnärer för målar jag ofta på kommando.
Ja.
Nu vill jag Jesus, det ska inte vara här, det ska vara Gud och så Maria i ett hörn. Liksom. Det är ganska kreativt, även om man råkar vara Michelangelo.
Men det var ju, alltså konstnär innan 1600-talet var ju väldigt oftast bara att du ska avbilda någonting på beställning. Det fanns ju utrymme för, man kan ju se det i kyrkväggmålningar, kyrkor och sånt, att de hittar på lite hyss ibland och skapar, alltså inom ramarna, så att säga, vad de får. Men ofta är det ju väldigt uppstyrt och det handlar om att bara skapa någonting efter en mall. Och det är ju inte så.
Så är det.
Det är ju inte det jag menar, utan jag menar ju inom ramarna skapa grejer. Det är ju där kreativitet kan synas väldigt.
Ja, jag håller med dig. Jag vill bara ställa sig in lite med andra åsikter.
Ja, precis. Ja, ja.
Ja, men för att återgå till Scheller, jag måste säga att jag ska läsa lite mer Scheller, för även om jag kanske också blir besviken, så han har ju, jag gillar hans rebelliska ådra. Jag vet inte om han var rebellisk mot äldre dagar, jag kommer inte så långt. För jag vet att en del romantiker, jag tror det var Wordsworth,
hans,
blev lite mer konservativ mot slutet. Ja, som ungdomar ofta blir.
Men hans äldre dag var inte så äldre. Han dog vid en ålder av 29 år.
Ja,
han gick och drunknade.
Han blev hon ledsen.
Det är ju så. Alla sådana här människor, de drunknar ju ofta eller någonting. Så det är en väldigt vanlig död bland författare.
Eller så blir de vanliga människor som jobbar på ICA.
Och svälter ihjäl, liksom. Spelar bort sin rikedom och så vidare. Ja. Ja,
alltså,
nej.
Det är något jag träffar på ofta när jag läser om konstnärer och diktare. De är ofta den här jävla på att spela. Det verkar vara en grej.
Ja.
De gillar risker.
Det är väl, hänger väl samman med livsstilen, att vara en rik brat, och vad gör de om vardagarna, dricker vin och spelar? Jag tänker att det är lite grann hänger samman.
Jag tänker att jag vill vara en rik brat.
Ja, det vill vi allihopa. Alla negativa saker vi har sagt här, det är egentligen av avundsjuka, jag håller med. Det är ju så.
Det känner mig, jag skulle absolut kunna tänka ligga och sucka och skriva mina känslor på ett loft i ett slott någonstans.
Ja. Jag har inga egentligen negativa saker att säga om den livsstilen. Det är klart att jag är avundsjuk, helt enkelt. Så att, ja. Ja.
Ja. Nej, men en mycket, mycket sträng, det gillar jag också med dikten. Det är som sagt kreativitet och sonett och ramar. Den är väldigt stram och minimalistisk jämfört med, det finns ju en till sån där, han tävlar ju med
som jag kommer fram det på.
Och hans dikt är mera, vad ska man säga, vardag. Han har liksom tagit uppgiften mera bokstavligt.
Yeah.
Han har inte lagt in någon själ. Det är bara, Ja, det finns en staty och så är det ödsligt typ. Kjell har ju fått in en stunt som inte...
Ja, den är ju maffig. Det här är ju en jättemäktig dikt. Alltså, den verkligen, jag förstår att man kan använda den tematiskt lite vad man vill i grejer och ting. Det är ju... Ja.
Jag skulle vilja... Jag får väldigt vackra bilder i huvudet. Ödsligheten speciellt. Alltså det är inte bara inte temamässigt utan bara rent grafiskt. Vad hör du?
Ja.
Stor ödslig öken.
Jag kan rekommendera en uppläsning på YouTube där det är någon som där är en sån läser väldigt sakta och maffigt.
Jag hörde en sån faktiskt.
Ja, och just där är lite ökenbilder och sånt. Det funkar ganska bra. Den ska läsas sakta, den här dikten. Det ska
den. Men den fortsätter liksom också. Den tar inte slut. Man står kvar där i rakten så får man fortsätta här med egna bilder och tankar.
Ja, ja men så är det ju.
För en del dikter är ju sådär och ack, korpen dog och så är det slut liksom. Men här finns, här fortsätter den framåt i livet.
Precis, precis. Ja. Ja, men
ja,
vi kanske
men vi
ska...
kan skarpt rekommendera att läsa Ozymandias av
det ska man göra.
Percy Shelley.
Det ska vi göra. Så att...
Men det är också en dikt man kan återkomma till. Jag misstänker att eftersom livet är som det så kan man också se tillbaka på sitt eget mighty work och despair av andra anledningar.
Ja, med lite mindre maffiga ordalag prata om att ta det lugnt, det ordnar sig. Var inte så uppjagad liksom, över saker och ting som inte är så viktiga i slutändan.
Fast jag ska nog dra den på jobbet, se på mina mäktiga verk och kollegor.
Ja.
Och förtvivla.
Då är det lite jobbigt om det är någon kollega som verkligen förstår kontexten och bara tittar på dig. Jaha, det är därför allt ligger i ruiner nu och du inte betyder ingenting längre. Då blir det lite konstig stämning.
Så precis, att, jag har försökt införa den stora Anders apropå ingenting som smeknamn. Men det
ja, 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 det går inte. Nej, nej.
Nej, jag är för romantisk den här tidsåldern. Nu är vi så realistiska.
Det är så.
Sen kriget.
Det... ja.
Ja, men det är så. Ända sedan typ efter första världskriget då försvann ju all romantik ett tag fortfarande. Nu ska det vara bistert och eländigt och alla håller på att dö och ha ebola liksom.
Ja.
Jag förstår varför. Första och andra världskriget var ju några jävla tillställningar. Men
ja.
Jag skulle vilja se romantiken återkomma lite mer.
Du får väl breda en väg. Du får väl skapa ett romantiskt diktverk helt enkelt.
Ett epos.
Ett epos får du skapa. Fyllt av känslor för naturen och okontrollerade stora känslor för naturen.
Jag döper det till en Stora Anders.
Stora Anders. Ja.
Ofta ska man ta namnet trist, men nu börjar jag fan med namnet. Det känns...
Oh.
Man vet vad man får.
Ja, ja precis.
Man säger att det finns ett talesätt, döm inte boken efter omslaget, men det är bullshit. Det är det omslaget till för. I det här fallet det... så...
Stora Anders och så en jättebild på dig som en staty som likt kolossen på Rhodos står över... över
titta bistert över mänskligheten.
Ja, ja. Ja absolut.
Ja, ja.
Där är ribban satt. Där är ribban satt helt.
Yes. Och då men det kan vi väl ta avsluta taget.
Ja, det kan vi göra.
Med lite lagom hybris.
Med lite ödmjuka tankar, helt enkelt. Så att,
Vi har inte lärt oss ett dugg av dikten.
Nej, nej. Vi fastnade där vid...
Hör på vår mäktiga podd och förtvivla.
Ja, precis. Exakt. Ja, men då rundar vi av, kära kollega. Så,
vi gör det.
Så hörs vi snart igen med ett nytt verk att
analysera. Ja, det är inte riktigt
bestämt. Det är inte bestämt. Det är som vanligt. Ja,
yes.
Men adjö då.
Adjö.